Välkomna till Lantmännens marknadspodd och mitt namn är Tamer Umdu och jag jobbar som råvaruanalytiker för Lantmännen och jag har två gäster idag med mig som en specialavsnitt och det är...
Ja, hej, jag heter Göran Larsson och jag är produktchef växtnäring på Lantmännen.
Och jag heter Magnus Algotsson Olivén och jag är strategisk inköpare för växtnäring på Lantmännen.
Ja, ska vi gå igenom lite kort vad vi gick igenom sist på den här gödselmarknaden? Det har inträffat rätt så mycket, men vi kan ta en liten bakgrund.
Ja. Ja, vi hade ju en podd i somras, i juni. Det var den första podden vi gjorde om gödselmarknaderna, vi tre. Och då beskrev vi egentligen lite hur marknaden såg ut just då. Och vi beskrev hur, i grova drag, hur gödselmarknaderna i världen fungerar. Och det är ju, mycket handlar ju om urean som är världens största kväveprodukt. Och där är det ju, då pratade vi om Indien som har ett stort köpbehov och det har de fortfarande. Indien köper väldigt mycket urea för de är inte självförsörjande. Och sen har vi då Kina som är den andra jätteaktören och Kina är ju den stora exportören då av urea. Så det är mycket balansen mellan Kina och Indien. Och sen konstaterade vi då i somras att vi hade ju en ganska historiskt relativt hög prisnivå på gödseln då. Vi beskrev också att hur gödselåret ser ut. Det är ju liksom att man börjar ju sälja gödsel för det nya, för nästkommande år, någon gång sommaren innan då. Och där befann vi oss då när vi gjorde den förra podden. Och då såg vi att det var en stark marknad på gödsel då. Och det vi kommer in på här nu idag, det är ju egentligen vad har hänt sedan dess. Ja, det har hänt följande egentligen att allting har blivit, marknaden har blivit, gått rakt uppåt sedan i somras. Allting har stigit mycket i priser sedan i somras. Alltså en fortsatt väldigt stark marknad.
Man skulle nästan kunna säga att det är ett prisrally.
Ja.
Väldigt stark prisrally kan man säga. Det är ju alltså bara gaspriset har ju stigit under 2 till upp till 25 dollar per MMBTU. Och det är ju alltså det är 1000% från förra sommaren till idag. En väldigt stark efterfrågan på gas just nu. Det påverkar ju självklart vår ureapris.
Vad är de bakomliggande faktorerna för det?
Ja, det är ju att man har fått en väldigt kall vinter fick vi till att börja med början av året. Och det gjorde att förbrukningen och efterfrågan ökar rätt så kraftigt på gaset i Europa. Sen har det en fortsatt, vi har fortfarande en väldigt stark ekonomisk uppgång. Sen är det just det här med, det har kommit nya mål från Europa. Man har ju det där med utsläppsrätter och man vill ju få bort produktion av kol. Som kolkraftbaserad el. Och det gör ju att ska man producera det så måste man betala en kostnad och då måste man köpa till sig utsläppsrätter. Och det har gjort att priserna på utsläppsrätter har ökat om man vill producera mer koldioxid. Och det gör ju att det blir lite dyrare att producera med kol. Det har ökat efterfrågan på naturgas. Men samtidigt så har vi sett att det har kommit lite mindre flöden också från Ryssland exempelvis. Och våra lager ute i Europa är rekordlager just nu för den här tidpunkten. Och det är rätt så låga nivåer inför vintern. Och då börjar marknaden bli orolig att om det kommer räcka till eller om vi kommer få lite brist på el och värme ute i och fabriker som måste kanske stänga ner. Och det driver upp gaspriserna rätt så rejält. Och det är det vi ser just nu att det är väldigt, väldigt stark efterfrågan. Och det är inte bara ute i Europa gaset är väldigt attraktivt också ute i världen. Vi har det Japan, Korea och Kina har ju verkligen kommit till här och börjat köpa väldigt mycket LNG. Den här flytande naturgasen som kommer ut från andra delar, som Australien, Qatar och USA. Så det gör att konkurrensen har ju blivit stenhårt. Det börjar påverka också gödselpriserna. Men de har inte stigit exakt lika mycket än så länge. Och vad tror du? Kommer det börja följa med lite mer uppåt så småningom? Eller tror du att det börjar bli lite... Men det har börjat uppstå vissa problem. Det har lite produktionsstopp och liknande vad jag har hört.
Men om vi var backar bandet i den 24 juni när vi hade vår podd senast.
Ja.
Jag inte missminner mig. Så var det ju, just vid det tillfället så var det ett litet rally på ammoniak. Efter den 24 så avstannade rallyt lite grann och blev väldigt stabilt. Men sen så växlade från fokuset från ammoniak till gasen. Och där är en stor skillnad idag. För att även om gasen har stuckit extremt mycket som du precis berättade, så är inte ammoniaken där riktigt ännu. Den förväntas kanske komma nu när det har blivit sånt oerhört sug i marknaden av gasen.
Ja, den europeiska, alltså tillverka ammoniak med europeisk gas, kräver ett ännu högre ammoniakpris. Det är det du säger egentligen, Magnus. Ja. Den är så dyr, och därför är det ju olika hur de här aktörerna hanterar det här. Antingen stänger man ju ner viss del av sin tillverkning av gödsel, eller också så om man har möjlighet så sourcar man ju ammoniak från andra delar av, om man sourcar ammoniak från andra delar av världen. Det är ju, gödseltillverkningen är ju, kvävegödslet är ju de stegen, naturgas, ammoniak och sedan gödsel då.
Det är ju det vi ser nu,
ja,
att så. De stora tillverkarna, de sourcar från sina andra produktionsenheter runt om i världen, som Trinidad och Nordamerika.
För det är billigare att producera där?
Ja. Ja, ja.
Okay. Kommer det att vara tillräckligt för att täcka till utbudsbristen som uppstår just nu?
Nej, jag tror alltså inte, kan jag inte svara på säkert, men jag kan fråga dig, är det inte ryssarna som behöver skruva på sina kranar lite? Ja. Håller de igen för att få igång Nord Stream 2? Eller ja, vad tror du?
Ja, delvis är det. Och sen ser man också när flödet från Ukraina har ju helt stoppats. Det är inga nya bokningar på gas. Och förra månaden var väldigt tydligt att det kommer ingenting genom det flödet. Och det är ju lite politisk situation som har uppstått där. Det kommer ju inte speciellt mycket från den riktningen. Sen vill man få igång den här Nord Stream 2 och Nord Stream 2. Nej, det får ju bli förseningar där och olika anledningar, och då börjar det bli lite tajt på sina roll också där. Men behöver priset på urea stiga för att de ska återgå till produktion, tror ni? På tanke på det höga priset nu som det är just på gas. Eller kommer de fortsätta försöka bara sourca och försöka täcka till marknaden på det viset?
Ja, men det som hände i förra veckan då, det är ju mycket, i Europa är det ju mycket, säga igen, N27 produktion, eller alltså ammoniumnitrat och olika produkter. Ammoniumnitrat, det kan vara MPK, det kan vara alltså N34, det kan vara N27 och så vidare. N27-4 som vi använder i Skandinavien mycket. Men det som hände i slutet förra veckan, det var ju att europeiska handlare en del fick ju lite panik och såg att nu är gasen stiger i Europa. Kommer det att finnas gödsel tillräckligt? Då sprang man och köpte urea, och då gick urea-priset i Egypten upp $100, alltså från $480 till $575 här nu på en vecka i stort sett. Så det är en väldig ökning nu. Så nu driver ju gaspriset upp urea-priset. Plus att vi då har den här problematiken som vi snackade om innan, att Indien är ute och dammsuger marknaden på urea nere på sitt håll, och Kina är lite tveksamma till hur mycket de vill exportera då. Mm. Så det driver från två håll, upplever jag det som nu. Och ett högt urea-pris, det driver ju upp naturligtvis N27 säger priset i Europa, men nu är det ju även tillverkningskostnaden som har blivit det hetaste med gaspriserna som är nu, tillverkningskostnaden. Man klarar ändå inte att få lönsamhet i sin tillverkning, utan man får hela tiden höja priserna för att klara det då med europeiska tillverkarna.
Ja, vi ser redan idag från gårdagen 5,75 till 5,85 på rean idag i Egypten. Och det är ju frågan, nu ska ju Indien tändas stänga den 1 oktober, har för mig. Eller i början på oktober i alla fall. Och tittar vi på vad de behöver till årslutet, så är det nästan 5 miljoner ton. Mm. Och de har inte lyckats hittills i år att täcka någon av sina tändrar där de har haft stora köp, utan det har hela tiden varit mindre än vad de har tänkt sig. Så är det frågan hur marknaden kommer reagera när de behöver 5 miljoner ton.
Okay. Men var kommer de hitta det då, tror du? Alltså, kommer de kunna få det från Kina?
Ja, det är Kina i nyckeln. Och sen finns det ju andra också, Persiska viken och andra som skickar till Indien. Men, och även Egypten. Men Kina är nyckeln till deras hela tiden. Hur mycket Kina exporterar.
Frågan är bara, där finns ju många som är lite pessimistiska med Kina just för stunden, för de har liksom den inhemska produktionen och de har liksom en låga lager i hamnarna. De har haft problem i hamnarna med logistiken där. De har höga fraktkostnader. Så det är frågan hur attraktiv Indien kommer vara och om de kommer släppa till någonting. Det är en jättestor fråga som kommer avgöra priset framöver.
Det som du nämnde har väldigt stora problem med sina frakter, framförallt på containersidan och liknande, att de försöker få ihop det på logistiken. Men jag hörde också att i vissa provinser i Kina har de faktiskt hamstrat urea, och där har kinesiska staten gått in och det så får man inte göra. Så det är väl priserna där också har stickit iväg. Så då blir det lite så, man vill inte fundera om hur kommer situationen påverka här i Europa med den här utvecklingen som vi ser just nu på grund av den höga priset på gas och just att det finns lite kanske brist ute och vet inte vad Indien kommer köpa in eller liknande.
Nej, och Kina, det är ju komplext hela Kina. Dels är ju en stor del av deras gödselindustri är ju kontrollerad av staten, och så finns det väl en del som är privat, som är i alla fall en mindre del, hur stor andel vet jag inte exakt. Och sen har de ju också den här vad ska man säga, utmaningen som de håller på med. De har ju väldigt stor andel som drivs av kol då, som energikälla, och då ska de ju ställa om den tillverkningen här på lite sikt, i alla fall för att uppfylla klimatmål och så vidare. Så det påverkar ju också hur mycket de producerar, och sen då ska de ha, då kan det bli en kamp internt om olika, om de här energiråvarorna, om de ska tillverka gödsel eller om det ska användas till annat i Kina. Så det är nyckfullt där det med Kina, är det hela tiden.
Men hur ska svenska lantbrukaren tänka? Hur kommer detta att påverka deras för kommande skörd? USA har jag hört att nu är det ju så att priset är lite för dyrt, och det är väldigt många som börjar prata att man kommer att skifta från att odla majs nästa år till att odla soja, för kostnaden är lite för stort för gödsel just nu. Det finns lite indikationer just på det. Hur kommer detta att kunna påverka svenska lantbrukare med deras situation?
Vi har ju sett, alltså hittills har vi ju tyckt att gödselpriserna ändå har ju varit på en historiskt relativt hög nivå då, så att säga. Men vi har ju också haft relativt höga spannmålspriser, så det är klart att gödslingsoptimum påverkas ju till viss del, men jag tror inte att det egentligen påverkar jättemycket att man inte väljer att odla sitt höstvete skarar så mycket till, för man har ju en väldigt stor utväxling ändå trots allt på gödslingen i odlingen. Så det ska mycket mer till, skulle jag tro, om man väljer att lägga ner odlingen i någon omfattning i Sverige, eller jag vet inte vad man ska odla istället, om man är höstveteodlare eller odlar maltkorn eller vad man odlar för någonting. Så det ska mycket till, sen kan det bli korrigeringar naturligtvis i det här, hur man lägger upp allting. Men det är en oroande situation tillgångsmässigt, skulle jag nog vilja skjuta in också. Man kan ju tänka som lantbrukare, vad ska jag göra om jag inte har köpt min gödsel? Ska jag vänta eller ska jag köpa den nu? Och köpa ska nog de flesta oavsett vad som händer. Och ja, det är väldigt svårt, va? Nu har priset stigit mycket på kort tid, men jag säger likadant som i somras, alltså vi kan aldrig garantera om det här kommer hålla, så att säga. Det är klart att någon gång sjunker det, allting går i cykler, men tar det 2 månader eller tar det ett halvår eller ett år innan det sjunker tillbaka, det vet vi inte. Men just nu pekar allting uppåt. Det pekar uppåt. Indikationerna fortsätter är ju att priserna ska upp ännu mer än vad de är idag. Så det är väldigt stark marknad nu, är det.
Men tänker vi då lite grann med de förutsättningar som vi har på gasen, med låga lager, oro från kall vinter, skulle det minsta lilla tecken på att det blir lite kyligt, så kommer troligtvis, misstänker jag, att gaspriset att sticka ännu mer. Och när leverantörer, vi har faktiskt leverantörer ute i Europa som kör på 50%, liksom produktionen på 50% för att gasen är så pass dyr. Och där finns någon som har räknat ut här att bara på den CAN N27 så är där ett tapp ungefär på någonstans mellan 500 och 600 000 ton på grund av att produktionskapaciteten är begränsad just för stunden. Sen finns ju stora aktörer också i Europa som normalt sett skickar stora båtar till Sydamerika med N27. Och de volymerna ligger någonstans mellan 500 000 till 1 miljon ton per år. Och har det redan då försvunnit så är 500 000 till 1 miljon ton på båtar över. Och vi har produktionsnedsättningar på 500 000. Det kan ju påverka utbudet på marknaden och tillgången, som Göran säger.
Vi hade ju en liknande situation, den kommer många ihåg som har hållit på ett tag i lantbruksbranschen. 08-09 hade vi en liknande situation. Då var det höga, det började med väldigt höga spannmålspriser som drev en efterfrågan på gödsel. Och då hade vi, sen hade vi höga gaspriser då också. Och precis samma diskussion att nu stänger man igen tillverkning och så vidare. Och jag tittar tillbaka lite på den hösten 08. Men det var inte alls lika höga gaspriser som det var som det är idag. Så vi har betydligt högre gaspriser idag än vi hade då. Så på så sätt känns ju nästan det som en allvarlig situation i år då. Och det, sen kan vi ju, kommer ju säkert många ihåg hur det, vad som hände sen 08-09. Då kollapsade marknaden i samband med finanskrisen någon gång i slutet på året då. Men vi vet ju inte om det blir likadant i år. Kollapsar marknaden eller fortsätter den att vara väldigt stark? Fortsätter marknaden att vara stark, då blir det en utmaning med tillgångarna, skulle jag vilja säga, att vi verkligen får fram all gödsel i tid. Det kommer bli en utmaning om det fortsätter vara en stark marknad.
För det handlar inte bara om att sourca den, utan vi har en logistisk utmaning också, att den ska in på terminaler och den ska ut på lastbil ut till våra kunder och ägare. Det kan vara en utmaning om det dröjer för länge att tillgångarna kommer. Yeah.
Vi kan väl prata lite prisnivåer också. Det är, om vi tänker priser på N27, det sätts ju olika tillverkare, sätter ju så kallade listpriser i Tyskland. De är ju på något sätt vägledande för europeisk marknad, om man får enkla lite grann. Det är ett listpris vid fabrik, kan man säga. Och det priset var ju förra sommaren 170 euro ungefär. Och nu i somras när vi började så var det 255 euro, tyckte vi ju var jättehögt. I måndags här nu i den här veckan, idag är det onsdag, så satte ju, eller tisdags igår satte Jara, eller satte man en prisnivå på 375 euro satte man.
Och det är högt.
Och det, så det är ju högt historiskt, det är det ju. Det är inte det högsta vi har sett, men det är nära på. Oh.
Jag har pratat med de, många av våra tillverkare och de är ju där uppe och jag tror det är många som säger att det är liksom inte toppen är inte nådd av producenterna. Och framförallt så sitter de här och pratar om att vänta med starta, höja produktionseffektiviteten och se vad gaspriset blir. Och vissa tänker att nej, det får vara så länge. Så att där är en oerhört stor osäkerhet ute hos producenterna också. Likaväl som vi tycker att det är svårt att navigera i denna skärgård, så tycker de det är lika svårt. Jag tänkte bara, kan vi nämna någonting om frakter med tanke på de här grejerna kommer ju på båt?
Ja, ja, men så det är ju det är som ni nämnde, det är väldigt höga fraktpriser just nu. Det har varit mycket leveransproblem just på grund av corona. Det är väldigt många container exempelvis som brukar hamna i hamn i Kina och sen ska de vara lite kortare tid, så är det inte 3 dagar, men de har blivit förlängt ungefär 5 gånger längre tidsperioder. Det har blivit brist på containers exempelvis. Och samtidigt har vi sett en ekonomisk uppgång. Efterfrågan på kol ökar, efterfrågan på järn ökar. Och till de torrlastmarknaderna så är de 2 största råvarorna som driver detta. Så det har drivit upp priserna också, exempelvis frakter på om man ska exportera spannmål, gödsel och liknande. Så jag driver ju upp allt detta. Men nu har vi lite, du nämnde just det här med 0809, då börjar jag tänka, ja, men vi har lite känslig situation just nu med Kina, och de riskerar att flytta en kollaps där med Evergreen som har dykt upp här som ett litet riskmoment, och det kan sprida sig vidare. Kinesiska centralbanken gick idag och la extra likviditet, och det är på grund av att om du som bank vill låna från andra banker och kan inte få tag på kapital, då skulle du kunna vända till kinesiska centralbanker. Det är det centralbanker gör just nu, och det är det Kina börjar göra. Så de ser att det finns en risk. De har ju ställt in vissa betalningar här. Så om det blir lite ekonomisk nedgång i Kina, så kan det vara en förklaring till att vi får lite långsammare ekonomisk utveckling, och därav en lägre efterfrågan, som kan vara en förklaring. Sen den andra är ju så att får vi igång Nord Stream 2, och för upp den där hela kapaciteten. Ryssarna vill göra det, vet jag inte exakt. Men, alltså, men jag tror det kan vara ju en liten räddning i dagsläget. För det är svårt att få tag på det. Och det är samma sak med LNG som är flytande naturgas. Och där tittar man på alla exportländer. De går ju på max. Så det är ju svårt att få tag på båtar. Där finns det bara Ryssland. Eller att vi... Med lite mer kol kanske, jag tror det är någonting sånt, eller någonting annat, jag vet inte. Men det börjar bli lite svårt med dem. Framförallt får vi inte få en kall vinter. Det får vi likadant som förra, så kan det bli lite tufft ute på marknaden, tror jag. Ska vi nämna lite om andra gödselprodukter som fosfor och kalium också?
Ja, fosforn, den förra podden så låg ju den avsevärt mycket högre än föregående år, och den ligger fortfarande stabilt där uppe, och vi ser inga tecken på att det finns försvagningar på den heller, och det gäller ju även för kalium. Vi hade ju sanktionen mot Belarus och den har ju påverkat marknaden avsevärt, och där har ju priserna likt fosforn också dragit iväg oerhört mycket. Så det är den här rallyt på alla produkter.
Har det uppstått brist på varan på grund av sanktionerna mot Belarus?
Huvudsakliga sanktionen är ju berör egentligen industriprodukter. Och där är det olika gränser på vad de ska innehålla för att bli sanktionerade. Men lantbrukskaliet är inte den största sanktionen. Men de andra då på industrisidan, de köper ju de här produkterna, liksom agriprodukterna, och använder till sin industriprodukt och liksom spär ut dem, om vi säger så. Ja. Men en annan stor orsak till kaliet, det är ju att det har varit väldigt stor efterfrågan världen över. Både Nordamerika, Sydamerika har svarat jättemycket kaliet, och även Indien och Kina. Så att det har varit en stor efterfrågan som drivet i samband med sanktionerna från Belarus, eller mot Belarus.
Vill du ha någonting att tillägga där, Göran?
Nej, jag har inte så mycket mer att säga där, utan det är som man säger, det driver i alla de här gödselmarknaderna just nu. Det är det verkligen. Oh.
Men där har inte priserna stigit lika samma grad som du har med urea exempelvis, eller är det också väldigt starka prisuppgångar där också?
Det är väldigt starka prisuppgångar.
Okay. Så det är rent generellt den här uppgången?
Ja, fosforn är ju i alla fall dubbelt så dyr som den var för drygt ett år sedan. Mer än dubbelt så dyr. Sen är det, var ju på en ännu högre nivå än 0809, men det var ju en extrem situation då också. Men det ligger på höga nivåer, det gör det helt klart. Ja.
Så har vi några sista punkter eller sammanfattning vi gör för svenska lantbruken i dagsläget? Om ni var lantbrukare och ni skulle bestämma er för att köpa eller inte, vad hade ni gjort?
Jag hade nog i alla fall börjat att titta mig om efter att säkra upp åtminstone en del av mitt behov nu. För jag tror att man måste nog tänka. Pris är en sak, men det vi måste säkra tillgångar också. Och för lantmännens del, vi har ju en logistikutmaning. Det som Magnus var inne på, det är att många tusen ton som vi måste rulla här nu per månad för att få ut all gödsel i tid till våren. Våren kommer snart, den kommer i mars, om det blir tidig vår, i kanske stora delar av våra odlingsområden. Och då måste ju oss som var på plats. Så tillgångarna är definitivt en större och en större issue i hela den här diskussionen när vi närmar oss våren här nu. Det är den. Det vill jag nog säga i alla fall.
Och sen också lite grann kommentera det vi sagt innan, just för tillfället. Ingen vet vad som händer om en vecka eller om en månad, men just för tillfället så ser vi faktiskt ingen avmattning på någonting. Den bör man ta med sig.
Tack så mycket för att avsluta den här marknadsbollen. Tack så mycket för att ni lyssnade. Ha en bra dag. Hej.